En hobby som blev till ett arbete. Det blev också till en stor insats för naturvärlden. Och det ger oss idag en möjlighet att få höra en berguv i vilt tillstånd. Ja, det är vad Lars-Erik Olsson från Nykroppa åstadkom med sitt arbete på Hornkullen. Där hade han sin uppfödning av berguv. När Synskadades länsförbund Värmland fyllde 50 år, då ville man också ha med någonting från Lars-Erik Olsson på sin jubileumskassett. Därför åkte Alvar Vedén upp till Lars-Erik och träffade honom. Och det här är resultatet av det besöket.
Ja, jämnåring med vårt jubilerande förbund, det är Lars-Erik Olsson i Nykroppa, fullfjädrad ornitolog. Jag sitter just framför honom här vid köksbordet uppe vid Hornkullstorp där han har sin anläggning utav uvuppfödning. Så Lars-Erik, när blev du medlem i förbundet här? När blev du synskadad?
Ja, vid synskadan 1953. Då var jag medlem i förbundet, ja, 54.
Och ditt intresse för fåglar, är det lika gammalt eller kanske äldre?
Ja, jag har ju alltid varit intresserad av natur och fåglar, men mest aktiv blev jag sedan jag blev synskadad.
Och på vad sätt ägnade du åt det här med fåglar då?
Ja, då gick jag ut och lyssnade på fåglar och sen så skaffade jag mig en bandspelare och började spela in lite fåglar. Det blev ju alltid rolig när en kunde sätta hemma sen och analysera det där och lära sig alla olika läten. Det är mycket roligt sen när jag kommer ut och vet vad jag har hört.
Ja. Sen läste du väl om fåglar, kanske ta reda på hur de ser ut?
Jo, det har jag gjort. Jag har ju fått olika personer som har läst in på band åt mig fågellitteratur. Då. Till exempel här våra fåglar i Norden. Så jag tror det ligger på 130 timmar inläsning på det band, på den boken. Sen är det mycket annan litteratur som jag har inläst.
Sen var du också då så intresserad så att du tyckte att man skulle vårda de här fåglarna. Det med holkar kom väl in i verksamhet rätt tidigt?
Ja, det började på 60-talet. Där. Då var en kompis jag hade, vi sätta igång och göra lite holkar och sen så köpte vi lite holkar för eget kapital och sen så var det en del Uddeholmsbolag och djurskyddsföreningar som skänkte holkar till oss. Så sätta ut runt omkring. Börja med för ugglor, för pelugglor och kattugglor och det var det jag startade med. Det. Och det blev bra resultat det andra året vi satt ut i det, så jag tror vi hade en öppen 25-30 pelugglor först. Och då blev det att vi fick bli mer tänd på det här, då blev det mer att vi skaffade mer och mer holkar. Och just nu så har jag satt upp 4000 holkar.
När kom berguven in i ditt liv så att säga?
Ja, idén till det här fick jag ju 1965 genom, jag hade en god vän i Örebro, känd ornitolog, författare Erik Osenberg. Där de hade ett försök i Mullhyttan i Kilsbergen på 50-talet med de anskaffade ett par berguver, hade i fångenskap och sen att de skulle lägga ägg och få ungar. Men det blev aldrig någonting där, orsaken vet jag inte, men i alla fall där fick jag idén. Och i och med att Värmland hade haft bra bestånd förut av berguv, men det försvann ju på början på 20-talet och 30-talet på grund av förföljelse av människor, DDT, kvicksilver och sådana där saker. Och då tänkte jag att nu skulle jag försöka skaffa ett par berguv och sätta igång med det och föda upp ungar och sen plantera ut igen.
Var det då du hamnade här uppe i torpet?
Ja, började här 1968 då, på hösten. Så då byggde jag två burar här då, men var det svårt att få pengar till det här, så jag byggde det här med eget kapital i början då. Men
en sån där bur är väl inte så liten? Eller?
Den är 12 gånger 6 gånger, ja, en del är 6 meter hög, en del 7 meter hög och det är lite olika.
Det var två burar då, hur många är det nu?
Nu är det sju sådana stora burar plus en konvalescentbur då, för jag tar ju även emot skadade ofåglar också.
Har du någon i sjukhuset så att
ja,
säga.
Ja, nu sitter det i högkugle här nu som hade blivit påkörd nere i Strömstad av vingskada.
Och hur många är huvarna nu då?
Ja, nu är det 5 par här som runt omkring här nu då. Och 4 par förhoppningsvis ska väl gå till häckning i år. Och det 5:e par är årsunger så där blir det väl ingenting.
Och hur många är det under årens lopp som har lämnat det här anläggningen?
Sen de började att få och lägga ägg och få unger här 1972-73. Så då är det 97 unger som är utplanterade här. Alla är utplanterade härifrån. En del ifrån stället uppe i norra Värmland där vi har också byggt en bur för utplantering. Och jag kan säga det att som jag sa då när vi startade här 1968 så fanns det ingen kända häckande berguvar i Värmland. Det var helt tomt. Och i nuläget så är det ungefär förra året alltså då 12 häckande par med 5 par som fick ungar då. De andra 7 parna är vi inte säkra på hur häckningen gick va? För det var svårt att komma dit.
Det här uppfödning det har ju förekommit på flera ställen och fortfarande på en del håll. Börjar inte bara räcka till med berguv nu då?
Och för Värmlands del så har jag tänkt hålla på 5 år till för att se hur mycket berguv som finns då.
Ja, 5 år, men du är inte pensionär då inte så du får nog hitta på någonting annat.
Nej, då blir det andra. Ja, jag har ju tänkt på svartstork, det var intressant. Och även fjällräv som det är på gång ett projekt med att vi ska skydda upp fjällräver och sen ska planteras ut uppe i fjällena sen. Men jag vet inte vad långt har kommit det där, men det är jag intresserad av.
Ja, men svart stork, det låter intressant. Det är det de som kommer med negerbarn, inte?
Ja.
Nåja, men det är här med, det är ju stora fåglar, de här berguvarna, men
ja, jag kan ju säga att det är ungefär drygt 70 cm höga och stor honen ligger på 170-180 mellan vingspetsarna och vikt mellan 3,5 och 4 kilo.
Ja, har du Lars-Erik, nu börjar väl en bra tid för dig. Det är väl sagt var alldeles strax före häckningstiden för de här uvarna nu. Hur kan du nu liksom följa deras förehavanden under den här spännande tiden framöver?
Jo, då har jag lignast mikrofoner i burarna här ute då. Och sen har jag kabel indraget in i huset här då. Sen sitter jag här med stereolurer på mig och lyssnar allt som händer där ute då. När de parar sig och om de trivs med varandra. Nu gäller det här alltså de här nyetablerade paren alltså. För de här gamla paren, de bara kollar in att de har parat sig då. Men nu måste jag kolla in de här nya att de trivs med varandra och även att de parar sig. Då gör de inte det och det inte ropar och svarar varandra någonting, då är det inte bra.
Ja, och när kan vi komma hit och få reda på resultatet utav vårens verksamhet?
I slutet på april här, då börjar det kläcka. Då har jag också mikrofonerna i buren, för då hör jag när det första ägget kläcks och när första ungen piper. Så det är även kontrollerat det då.
Det är stora fåglar, ja, men sen var de här små. Du sa du hade ljudinstallationer, men då när de inte räcker till att säga, då får du ta till själv och imitera fåglarna.
Ja, det brukar jag göra många gånger och då får en kontakt med dem också. I och med att den går in och visslar en talg också till exempel som låter så här. Och gör det så på hans område då när det häckningsvis kommer han direkt och ska fösa bort den där inkräkten. För då tror han att det är en rival alltså som är där och sjunger. Och varför de sjunger det är för att de hävdar ett revir att det här är mitt område. Så här får ingen annan av samma art komma in då. Och sen är det även för att imponera på honan med sången. Och sen underhåller henne en tid och ligger och ur.
Vi hörde talgoxen. Om vi skulle gå ut med mikrofonen här, vad kan vi höra mer nu så här års?
Det är domherren. Den är det mycket av nu.
Ja.
Sen snart kommer ju slutet på mars eller början på april så kommer den här. Koltrasten, Sveriges nationalfågel.
Har den blivit kallad den?
Mm.
Ja. Men vår vanligaste fågel?
Vår vanligaste fågel är ju lövsångare och bofink. Det finns ju ungefär 8-10 miljoner av de här arterna.
Ja du Lars-Erik, du ska ha tack för den här pratstunden och som sagt, lycka till med dina frågor.
Tack.